Vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus för att vi fått tillfälle att komma till ditt hus idag. Stilla våra hjärtan och hjälp oss att lyssna till ditt ord. Välsigna den här dagen. Amen.
Jag uppfattar det som motiverat att vi börjar studera om andens gåvor. För att det är nu ett ämne som inte väcker konflikt på samma sätt som det har gjort tidigare. Och vi behöver andens gåvor. Många kristna brottas med dåligt samvete. Jag borde ha gjort det och jag skulle ha gjort detta och det blir ingenting av med mitt kristna liv. Man längtar efter ett brinnande hjärta. En brinnande ande. Men vägen dit. Bibeln säger att nådegåvor är till för alla. Och det finns alltså gåvor för dig också. Men samtidigt som vi säger att gåvorna är för alla så undrar vi varför ser vi inte mer av gåvorna än vi gör. Vart tog de vägen? Vi får titta i börja i Romarbrevet 12. Där har vi ju redan läst de två första verserna, men det är inte farligt att läsa dem en gång till. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Här finns det ju många gåvor som inte är direkt övernaturliga. Och vi kan ju fråga då, vad är en gåva? Ja, det är egentligen du som är gåvan. Uppfylld av helig ande så är du en gåva till oss andra. Vi är varandras nådegåva. Och det betyder ju också att allt som du gör, allt som du åtar dig, allt som du avstår från för Kristi skull har ju just med andens gåvor att göra. Eftersom vi inte har förmågan att göra allt det här på ett förståndigt eller på ett moget och balanserat sätt i Kristi kärlek. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Det är den nåd som du har fått i dina DNA-molekyler, lika väl som det är när du uppfylldes av helig ande, och som det kan bli när Herren återkommer på nytt. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Låt er förvandlas. Det är alltså inte frågan om att du ska göra någon sorts klätterkonst av något slag. Herren väntar bara på tillstånd. Och alltså detta med att få en fördjupad syn, en förvandlad syn på livet och livets villkor. Det är ju en fråga om bön. Och när vi talar om bön så kan man enkelt säga så här, att när du har lärt dig att bön kan kräva uthållighet, så är du nästan fullärd. Teoretiskt. Det finns inte så värst mycket att tillägga sig. Vi vet aldrig hur lång tid det tar. Men den här liknelsen om han som väcker upp sin granne mitt i natten, och grannen hoppas att han ska gå sin väg och vill inte kliva upp. Men han står ju där och bankar, väl vetande att så länge han bankar så kan inte grannen sova, och till sist kommer han naturligtvis. Det är så det känns att kämpa i bön. Låt er förvandlas. Vad är det som ska förvandlas? Mitt sinne. Vad betyder det? Vi backar några verser, backar några kapitel till 8:e kapitlet. Femtioåtta. De som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Sinne. Ja, här får vi tänka oss ordet sinne som någon sorts summa av våra själsförmögenheter. Ibland talar vi om vansinne och ibland talar vi om ursinne och lättsinne. Och det är ju alltså detta vi är ute efter, inte sinnesorganen som sådana, utan människans liv. Människan är i sig själv en fiende till Gud. Det är därför som vi ser idag över världen att kristna förföljs. Men buddhister förföljs inte på samma sätt. Hinduer kanske det heter, och muslimer. Just den kristna tron. Därför att Jesu Kristi Gud och Fader har blir bemött med fiendskap. Låt alltså försona er med Gud. Det behövs ett radikalt ingrepp. Alltså att Herren kommer och vänder vår fiendskap till vänskap, kärlek, glädje, tillhörighet, barnaskap. Och du vet ju ofta så här att första gången man kommer och föreslår att du kanske skulle bli kristen. Jag? Kristen? Nej, aldrig i livet. Jag vill kunna göra det jag själv vill. Okej. Och när man har gjort det ett tag och rört till sitt liv ordentligt, så kanske det kommer djupt ifrån hjärtat ett rop. Gud, om du finns, så hjälp mig. Ja. Det gör Gud det. Inte alldeles garanterat, men det är ju återigen en fråga om uthållighet ibland. Och nu tappar jag tråden här. Jo, och då vänder man på steken, för man vill inte överge det som Paulus kallar vårt kött. Utan då ska man plötsligt bli superevangelist och ha en egen ministry med eget jetplan, och man drömmer om kolossala kampanjer. Och det är fortfarande så att då sätter man sig själv i centrum. Det är så väldigt mycket som kommer på rätt plats i våra liv när vi upptäcker att vi kan inte sätta oss i tillvarons centrum, för där är det upptaget. Där sitter redan Jesus Kristus. Acceptera att kretsa runt Kristus istället för att begära att han ska kretsa runt dig. Andens gåvor ges alltså till alla. Men ändå så ser vi inte så mycket av dessa gåvor. Och jag tror att vårt förakt spelar oss ett ständigt spratt. Stoltheten och självföraktet. Om man frågar kristna så här, är du kristen, är du frälst? Jag kommer ihåg en gång jag träffade en person som kom till mig för samtal, och vi gick igenom hens liv och problem. Och så fick jag plötsligt för mig att jag skulle fråga, är du frälst? Och det är väl att märka att det här var en person med många förtroendeuppdrag i församlingen hon tillhör. Är du frälst, tror jag. Denna människa rodnar och säger, det vet jag inte. Och då är det ju så här att om vi är osäkra på det grundläggande, om vi är osäkra på att vi alls är frälsta, så blir det ju svårt att tänka sig att ta emot det där som skulle göra oss till Guds medarbetare. När vi talar om frälsning så vet vi att det finns två vägar. Den ena handlar om att lära sig en god moraltabell och leva efter den. Det andra är att tro på Kristus. Och många undrar, räcker min tro? Är jag väl mottagen av Herren? Och vi behöver en frälsningsvisshet. Vi kan se det om vi tittar i Matteus 18. Jag börjar läsa i den 21 versen. Då gick Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: Jag säger det inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ned och bad honom: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medhjälpare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: "Du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig?" Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. "Så skall också min himmelske fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin bror." Det här är ju alltid en bild av, ska vi säga, normalt kristenliv. Vi har fått en jättestor skuld efterskänkt. Och vi har ju därför möjligheten att leva i tacksamhet. Men tacksamheten är ju det flyktigaste av alla tillstånd i våra hjärtan. Bitterhet varar i det oändliga om inget görs. Men tacksamheten, den försvinner, den går upp i rök på något sätt. Så länge tacksamheten är en kraft i våra liv, så länge är allting sunt. Därför att det som görs, sägs, tänks, görs, det är ändå buret av Guds kärlek. Vår tacksamhet är det rimligaste svaret på Guds kärlek, Guds omtanke. Den här tjänaren, han tog ju inte efter sin herre. Och det är ju det som vi inbjuds att göra. Och när vi talar om nådegåvor och du liksom undrar vad är min roll i allt det här, så tror jag att vi kommer målet närmast genom att säga att nådegåvan i ditt liv, det är det som du vill använda för att uttrycka din tacksamhet till Herren. Hur vill jag manifestera min tacksamhet? Vart för mig min tacksamhet? Vi vänjer oss så fort vid det som är gåvor i våra liv. Och därför så behöver man, tror jag, få be Gud att han för det första öppnar våra ögon så vi ser vad vi har att tacka honom för. Att vi får ett riktigt begrepp om hur stor den gåvan är som bara frälsningen betyder. Sen finns det allt möjligt annat också. Nådegåvan är en tacksamhetens gåva. Och då är det alltså så här att frälsningen här och nu handlar om att bli förd från krävande missnöje till jublande tacksamhet. Den som är missnöjd kan aldrig få nog. Den som är tacksam har redan fått mer än vad han tyckte att han förtjänade. Så det är ju en alldeles utmärkt utgångspunkt för all sorts generositet. Med pengar, med tid, med ägo och dela, med förståelse, med vad du vill. Jag har ju redan fått så mycket. Om rättfärdigheten alltså i grund och botten handlar om tacksamhet. Hur kommer vi då dit? Gud skapar tacksamhet. Men kan vi känna igen något mönster? Ja, det tror jag vi kan. Var och en som varit frisk länge, frisk som en nötkärna om de nu är friska, och så plötsligt så blir man ordentligt sjuk. Och alla doktorerna drar lite grann på det och säger att man vågar inte riktigt tala om hur det kommer att gå. Ändå så blir man frisk på nytt. Och då är man ju tillbaka på ruta ett, säger kloka människor. Det är det man inte alls. Man är på ruta 100. Därför att den hälsa som man förut inte ägnade en tanke, den är nu någonting som man är jublande tacksam för. Och det här, det ska vi studera lite grann hos aposteln Paulus i Romarbrevet 5. Paulus kom ju i konflikt med de andra apostlarna därför att han avvek på en viktig punkt ifrån deras förkunnelse. Och det handlade om i vad mån man skulle avge löfte om att leva efter lagen eller ej. Och frågan uppstod genast, varför gav Gud lagen? Det beskriver Paulus så här, 5:20-21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Här skriver Paulus rätt upp och ner att Gud gav lagen för att synden skulle bli större. Och det är ju en tanke som åtminstone har verkligheten med sig. Israel var ju inget och är inget Guds misslyckande. Och Israel är inte sämre än andra folk. Men Israel fick lagen. Och lagen driver inte människan till rättfärdighet, utan till uppror. Det vi kallar arvsynd, fiendskapen mot Gud, upproriskheten. Tänk så mycket konflikter det var under ökenvandringen. Vi behöver få se hos oss själva att vi går omkring med, vad ska vi säga, en latent kraft som vi inte kan styra när den väl har väckts till liv. I 7:e kapitlet, de välkända verserna, från 7:e versen, så beskriver Paulus det här rent praktiskt. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Nej, just det. Vi läser i lagen och så förstår vi vad som är fel och så handlar vi efter det. Nej, nej, nej. Det är inte så Paulus menar. Utan vi fortsätter. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död, så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. När budordet kom så tänkte Saul från Tarsus att det här är min grej. Jag ska klara av det här. Jag ska ge järnet. Och då när man ger järnet på det sättet så blir det inte ljus utan det blir mörker. Det här är lika svårt att förstå när vi läser om det i första Mosebok 3. Syndafallet. Kunde det vara fel att vilja bli som Gud? Mycket av det vi kallar helgelse och efterföljelse, det handlar ju om att bli som Gud så långt det är möjligt. Att se skillnaden mellan att vara som Gud eller att vara Guds avbild. Det är ju en distinktion som bara sitter på våra andliga näthinnor under korta ögonblick. Men tanken här är att driva fram upproret så att vi inte kan prata bort det själva. Vi kan nog se det hos andra, men vi ser det inte i våra egna liv. Ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du sen se bra och ta bort grandet ur din broders öga. Vi behöver alltså en frälsningsvisshet för att kunna leva i en tacksamhet över frälsningen. Den tacksamheten öppnar nya världar. Att ha fått försonas med Gud. Låt er försonas med Gud. Eller låt er försonas till Gud. Försoningen är ju ingenting som i första hand ändrar på Gud. Utan den vänder ju vår attityd mot honom. Från fiendskap till barnaskap. Det finns bara en sorts kristna, och det är benådade syndare. Goda kristna och dåliga kristna, och Guds bästa barn och Guds sämsta barn och så vidare. Allt det där är trams. Det finns bara en sort. Benådade syndare. Utsläppta fängelsekunder. Och ur den insikten kan vi hämta frälsningsvissheten. Ha den med dig. Be om hjälp att förstå vad det handlar om i ditt liv. Och du ska se att det händer saker med dig, med din omgivning. Herre, vi längtar efter att få på ett sunt sätt bli brinnande. Att det är den eld som finns inom oss ska kasta både värme och ljus på vår omgivning, så att ditt rike kan utbredas och befästas. Ge oss den frälsningsvisshet som vi behöver. Och ge oss den tacksamhet som bara kan spira ur medvetandet om dina underbara gåvor riktade till oss själva. Ge oss tro, Herre. Så att vi vågar utgå från att dina löften också gäller oss.